Ja, välkommen till det här programmet. Jag heter Tage Johansson och förra fredagen så tog jag upp lite om det som talas i Bibeln om då det handlar om elden, Guds eld som föll. Och det ska jag fortsätta med den här gången. Jag ska också upprepa en del av det jag sa förra fredagen. Och det är ju så här att det är alltid bra att upprepa saker och ting. Inom reklamvärlden så har man förstått betydelsen av att en sak ska återupprepas för att det sedan ska fastna hos människorna. Då det gäller att presentera någonting. Och vi som Guds folk har ju att presentera vad Gud säger i sitt ord. Och det är ju så att vi inte bara ska läsa Bibeln, vi ska studera Bibeln, forska i Bibeln. Vi ska bli insatta i Guds ord. För det är hemligheten med Guds ord, att vi får en sådan kunskap som gör det möjligt att vi kan få erfara allt det som leder till liv och gudsfruktan, det han skänkt oss genom kunskapen om honom. En kunskap som gör oss till Guds människor här i tiden. Ja, då i förra programmet så tog jag upp det här om elden, eldens betydelse och vad Bibelns undervisning om elden har för betydelse för oss och att det är ju en bild på olika områden. Det som vi får veta om. Och det handlar om människans situation här på jorden. Och det var ju så att Gud gav klart och tydligt besked till Mose bland annat. Att hur man ska vårda och bevara elden. Den eld som Gud har sänt. Det står att det var Gud som sände elden. Gud tände elden på altaret. Ja, man tänker då på just det här. Att Gud ger klara besked hur man skulle uppleva den ordning som gäller för att hålla elden brinnande. Att uppleva Guds eld är en sak, men att bevaras i elden, bevaras brinnande, var en brinnande i anden, skriver Paulus. Så är det oerhört viktigt då som jag särskilt skulle vilja trycka på i det här programmet om hur vi kan bevara elden i våra hjärtan. Att det handlar naturligtvis om att förnyas i den helige ande. Så här lyder det då i tredje Moseboks sjätte kapitel. Bjud Aaron och hans söner och säg, detta är lagen om brännoffer. Brännoffer ska ligga på altaret här hela natten in till morgonen och elden skall därigenom hållas brinnande. Men elden på altaret skall hållas brinnande, den får inte slockna. Prästen ska var morgon antända ny ved därpå och han ska lägga brännoffer därpå och förbränna fettstyckena och tackoffret därpå. Elden skall beständigt hållas brinnande på altaret, den får inte slockna. Har man upplevt Guds eld, handlar det om att följa de andliga lagarna för att vi ska bevaras i den eld som Gud har tänt. Observera ju detta att det är Gud som har tänt denna eld. Arons söner, de försummade att vårda och bar fram främmande eld på altaret. Och de omkom genom att Guds eld träffade dem till att tillrättalägga vad som gäller för Guds folk. Att det är Guds eld det handlar om. Det var ju Guds eld som föll på pingstdagen. Den kom ifrån Gud, ifrån himmelen. Det finns en bok som Arne Imsen skrev om elden får inte slockna. Och några rader ska jag be Gertrud läsa här, som är mycket lärorikt för oss.
Det står så här: den trefaldiga uppmaningen att hålla elden brinnande talade först och främst om prästens skyldigheter. Prästen fick ganska noggranna instruktioner om vad han hade att utföra. Främst innebar det en kraftig uppmaning till vaksamhet. Allt det Gud hade förmedlat till församlingen skulle nämligen vårdas med stor omsorg. Elden var det synliga uttrycket för ständig Guds närvaro. Om elden slocknade innebar det inte bara att ett stämningsmoment försvann, det innebar att uppenbarelsen gick förlorad. Det som framförallt skilde Israels folk från alla andra folk. Eldens närvaro gav varje israelit besked om att ingen ceremoni eller någon handling i gudstjänsten var betydelselös. Varenda liten detalj bar vittnesbörd om att Gud ville umgås med folket. Allt ifrån byggnadens struktur, från material, väggar, tak, dörrar och till lamptänger inne i helgedomen vittnade i en och samma riktning. Det fick sedan gälla offeraltarna, brännoffersaltaret eller bäckenet som stod utanför. Allt förebildade någonting av Guds storhet, helighet, rättfärdighet eller försonande kärlek. Allt blev levande gjort genom elden som brann på brännoffersaltaret. Det fanns en Gud ständigt verksam i Israel. Den dagen elden slocknade hade också uppenbarelsen gått förlorad. Då spelade det ingen roll vad man sedan tog sig till med. Det fanns ingenting som kunde ersätta elden. Därför fick också prästerna klara direktiv om vad de hade att göra för att elden aldrig skulle slockna.
Vi ska också se lite på det här då det gäller Guds eld och elden i de olika sammanhangen som vi kan läsa om i skriften. Hur det finns till exempel en luttringens eld som Petrus talar om. Han sa att förvånas inte över luttringselden som är tänd bland eder, som tredje prövning måste genomgå. Elden har alltså den verkan att den luttrar den troende människan till att allt mer bli befäst och fostrar henne till en Guds människa. Det finns på andra områden då som man kan benämna, liksom vi har nämnt om främmande eld som Arons söner bar fram. Vi kan tala om upplivandets eld. Det var ju så här att Timoteus hade upplevt att det började att slockna och han skulle behöva upplivas. Och Paulus uppmanade honom att uppliva den nådegåva. Att det skulle liksom få fart på elden igen. Vi vet att om man gör eld så måste man ha drag för att elden ska få tillräckligt med syre. Ja, det finns olika situationer då i Bibeln om just elden. Det finns också uppmaning att vi inte ska utsläcka andens eld. Och Jesus säger att han har kommit för att tända en eld. Det är alltså andens eld som han skulle vilja att den redan brunne. Men han kom för att tända. Men vi kan också tala om förföljelsens eld. Det är också en eld. Förföljelsens eld, den blev påmind ganska tidigt i den första församlingen. Det står att alla utom apostlarna blev kringspridda genom den förföljelse som uppstod i Jerusalem. Alla blev kringspridda utom apostlarna. Förföljelsens eld, den har ju inte i sig något negativt på det vis, utan tvärtom så har det visat sig att det får människor på fötter och att de får uppleva att Guds kraft kan på det sättet ännu mer bli uppenbarat ibland trons folk. Förföljelsens eld. Ja, fienden, djävulen, han använder förföljelse men inte i nödvändighetens situation. Därför att då han tar till förföljelse är det ett bevis på att det Guds folk har en farlig position för hans rike. Förföljelsen, den håller de kristna levande och brinnande. Häromdagen så kom det en nyhetsskrift till mig, och det handlar om mediamission. Så talar de nu att det är förföljelse i Ryssland, att den har tilltagit den sista 20 åren. Och jag ska be Gertrud läsa ifrån det här nyhetsbrevet. Det talar ju om att det är en mycket svår förföljelse som har begynt i Ryssland.
Ja, det står så här att förföljelsen av de evangeliska kristna blir värre i Ryssland. Och det står att hundratals pastorer är dömda på grund av antiterrorlagen. Församlingarnas verksamhet står under sträng övervakning. Situationen för religionsfriheten i Ryssland har försämrats i oroande takt sedan år 2016. USA:s internationella kommission för religionsfrihet rapporterar att Ryssland för första gången på över 20 år finns med på listan över de länder som inskränker religionsfriheten mest, tillsammans med Kina och Nordkorea. Den så kallade Jarovajas antiterrorlag antogs i juli 2016. Efter det började friheten för evangeliska församlingar i Ryssland aktivt att begränsas, och församlingarnas verksamhet har försvårats på många sätt. Gudstjänster har avbrutits, många pastorer har gripits och till och med utvisats ur landet, och kristet undervisningsmaterial har beslagtagits. Situationen för de evangeliska församlingarna i Ryssland påminner oroväckande mycket om sovjettiden. Alla anklagelser gällde församlingar. Juristen Vladimir Ryakhovsky, som företräder de ryska kristna kyrkornas rättigheter, berättar att det under år 2016 hölls 74 rättegångar där man hänvisade till just antiterrorismlagen. Samtliga 74 rättegångar gällde pastorer från evangeliska församlingar. Ryakhovsky konstaterar att det förefaller som om lagen i första hand är riktad mot församlingarna. Attacker mot församlingar i Moskva. Rysslands pingst- och baptistsamfund har rapporterat om förföljelser mot kyrkorna. När lagen trädde i kraft gjorde säkerhetsmyndigheterna razzior mot flera församlingars samlingar, där de samlade in personuppgifter från de närvarande. Böter skrevs också ut till pastorer och medlemmar. I Moskva dök det plötsligt upp 30 säkerhetspoliser och andra myndighetspersoner mitt under en gudstjänst. Alla ingångar till byggnaden spärrades av och ingen fick lämna platsen. Bed för Rysslands kristna.
Ja, då finns det den här sidan som har att göra med förföljelsens eld, som naturligtvis inte har Gud blivit tänt, utan Gud tillåter förföljelse därför att det som jag nyss nämnde, har inte negativa följder utan tvärtom positiva följder. Ska man gå till det verkligt helgjutna gudsmänniskor, då får man gå ju just till Sovjetunionens tid. Hur många då har fått lidit, suttit i arbetsläger. Jag har själv träffat människor som har suttit i arbetsläger i många år för sin tro. Men man upplever att dessa människor har verkligen upplevt ett djupare liv med Gud. Och det återspeglar i deras personlighet. Så att förföljelsens eld, den har den ju funktionen att den luttrar och helgar oss. Till att vi avsäger alla världsliga begärelser. Och att vi upplever att genom Guds andens eld så kan vi gå igenom alla ting som möter den troende här i tiden. Jag tänker på vad andens eld har betytt i människors liv. Att inte bara de kan utstå svåra förföljelser utan har fått blivit mäktiga redskap i Guds hand. Jag ska ta ett exempel och citera en sång som verkligen speglar detta, vad Guds eld kan betyda i en människas liv. Och då tänker jag på, jag tar en i raden av Guds människor, Guds redskap i tiden. Och det är William Booth, som också var ju den som är upphovet till Frälsningsarmén. Men faktum är det att denne man, William Booth, fick uppleva Guds eld i sitt hjärta. Och även fast inte Frälsningsarmén har fört fram den mera teologiska delen utav det gäller församlingen och det som var Nya Testamentet lär, så var ju hemligheten dock att han upplevde Guds eld. Och det var vid en tid då London höll på att sjunka ner i träsket rejält. Och det var mycket av kriminalitet, det var prostitution och det var misär. Jag vet hur George Müller upplevde hur Gud talade till honom att ta hand om barn som drevs omkring på gatorna. Det var stor misär, men denne man, William Booth, upplevde Guds eld i sitt hjärta och blev ett redskap till att lyfta hela London upp ifrån träsket. Han fick ha en stor betydelse för situationen och kunde få uppleva att Gud kunde frälsa människor på ett underbart sätt. Därför skrev han den här sången, och jag vill citera den för den passar verkligen in i det som jag har på hjärtat i det här programmet. Han skriver så här: O Gud, du klara rena låga, sänd din eld. Idag vid dig anropa våga, sänd din eld. Se ner till oss och giv oss här din ande som utlovad är. Och en pingsten åt oss beskär, sänd din eld. Elia Gud, vårt rop besvara, sänd din eld. Hjälp oss att vi må redo vara, sänd din eld. Att helt förbränna syndens spår och låt din härlighet bli vår. Från våra hjärtan bönen går, sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Och att jag må stark och modig bliva, sänd din eld. För världens frälsning mig utgiva, sänd din eld. På altaret jag offrar nu mitt liv, mitt allt, emottag du. Men elden krön mitt offer nu, sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. den här sången speglar verkligen vad som bodde i denne mans hjärta. Han gjorde allt, utgav sig helt till 100% för människors frälsning på grund av att han fick uppleva Guds eld i sitt hjärta. Man kan säga så här att utan denna Guds eld förmår vi inte uträtta någonting. Det är ju frågan om andens eld. Och jag sa också i förra programmet att det var den eld som föll på pingstdagen som förändrade situationen så fullständigt för lärjungarna att de blev Herrens vittnen och kunde förverkliga det uppdrag som Jesus hade givet att gå ut i hela världen. Inget annat än Guds eld kunde åstadkomma detta. Men elden, den är Guds stora under i människans liv. Hur många har icke upplevt? Jag tänker på pingstpionjärerna. Eftersom jag själv har mina rötter i pingströrelsen en gång i tiden, så fick man ju bekanta sig med pionjärernas liv och verksamhet. Det sägs att till exempel de första två missionärerna som gick ut till Brasilien, när Guds eld brann i dessa människor, så frågar man inte efter om hur lång tid det skulle ta att få ett underhåll, utan genom Guds eld så drog man iväg, och man drog iväg så långt pengarna räckte. Sen gick man på gatorna och prisade Gud för att Gud skulle hjälpa dem vidare, och det kom hjälp om man kunde komma. Bland annat dessa två som jag tänker på, Wingren och Berg, som blev en öppning för pingstbudskapet i Brasilien. Så är det med Guds eld. Den spränger alla mänskliga begränsningar. Den har inga beräkningar av sitt eget liv, utan man offrar sig helt och fullt. Och det är väl det här att elden har sin ursprung i ett offer. Det var på altaret och offret som elden föll. Och så är det för oss. Ska du uppleva Guds eld, så måste du lägga hela ditt liv på altaret. Jag läste ju här i tredje versen i William Booths sång: på altaret jag offrar nu mitt liv, med allt emot av Gud. Med elden krön mitt offer nu, sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Vi lever i en svår tid, och det påminner Jesus om då han säger att kärleken, för andens eld, det är också kärlekens eld. Och Paulus skriver ju i Romarbrevet att genom den heliga ande är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Men vi får konstatera att vi lever i en tid där kärleken hos de flesta ska kallna. Och ska man bevaras brinnande, då måste man avskärma sig, avskilja sig på ett sådant sätt att man umgås bara med brinnande kristna. Annars förfaller man själv till den ljumhet som är rådande. Det gäller verkligen att ha fasta vad Paulus undervisar om, att vad han säger om att vara ett kärl för himmelens Gud. Att om man någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, han menar att folk som har en negativ påverkan på vårt andliga liv, om man håller sig fri från dem, så blir man ett kärl till hedersamt bruk. Hålla sig avskild för Gud. Och det måste vi göra var än det kostar, om det också kostar våra närmaste umgänge. För att Jesus säger att ska man följa honom, måste man beräkna kostnaden, att det går ett svärd rakt igenom våra liv. Som Jesus säger till Maria, också genom din själ måste ett svärd gå. Det handlar om att i alla lägen vara en Jesu efterföljare och att ha offrat allt för honom. Han som offrade allt för oss. Tänk detta, att han har offrat allt. Svaret från oss, det är just detta. Är vi redo att också offra allt för honom? Ni får återkomma. Och det här programmet, det handlar verkligen om att uppmuntra och uppmana att inte bara läsa Bibeln, studera Bibeln, forska Bibeln. Vad säger Bibeln om denna gudomliga eld? Och om elden i de olika sammanhangen. Bibeln avslutar ju också med eld. Och det handlar om att då det talas om den andra döden till exempel. Och det talas om en evig eld som Jesus också undervisar om. Det finns en evig eld. Men Gud har i sin nåd sänt sin son för att vi ska vinna frälsning. Att vi ska få uppleva att vi kommer fram till målet. Att vi har fullbordat vårt lopp. Och när vi är på väg att fullborda vårt lopp eller har gjort det, så kommer vi också få uppleva en eld som ska pröva vårt livsverk. Där har vi också elden i ett sammanhang. När Jesus kommer, då handlar det om Kristi domstol, som handlar om belöning i första hand. Men det handlar också om att vårt livsverk ska prövas. Elden ska prövas. Och människor kommer också att uppleva att de blir frälsta så som genom eld. Det innebär att elden förtär hela deras livsfärg, det består inte. Vi måste gå igenom eldens prov där. Och så ska vi få uppleva att vi hälsas välkomna till bröllopssalen i Jesu namn. Amen.